Orkar ni med en kort predikan? Förvaltarskapet. Den texten som är föreslagen i evangelietexten är Lukas 12:42-78. Jag kände mig inte något bekväm alltså när jag läste den. Den passar liksom inte in i vår tid. Vill ni höra den eller? Nu kommer den. Jesus sa, det tänker en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolk, dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren när han kommer hem och finner att han gör vad han ska. Sannoliken, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den där tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer och börjar att slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och i en tid som han inte vet om, hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänare som vet att hans herre vill men ingenting förbereder, inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Och den som av okunnighet gör sig skyldig till sånt förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Och den som har fått ska mycket, ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Alltså i ärlighetens namn, det tog emot det här va? Predika över en text där sens moralen är att man med rättar bör piska så man inte gör vad man ska. Även om den okunnig då i rättvisa stan ska bara piskas lite grann. Så känns det aningen besvärande måste jag säga. Jag sa till Gud faktiskt. Jag sa så här att Gud sa, jag månar om faktiskt att vara en modern förkunnare. Jag månar om den kristna församlingen. Jag ska vara en församling i tiden. Evangeliet sa jag till Gud. Evangeliet sa jag till Gud. Måste ha relevans i vår tid, i sitt sammanhang, i sitt språk och sin form. Och min roll som förkunnare är då att göra detta attraktivt för människor på 2000-talet i Sverige. Jag kan omöjligt syssla med berättelser där herrar piskar sina tjänare. Men samtidigt så insåg jag väl kanske någonstans, och det var väl också Guds eget svar möjligen då på min förnumstiga invändning, att alltså det är det här som förvaltarskapet egentligen ytterst handlar om. Alltså till exempel att ta en 2000 år gammal text som är läst och kanske också beprövad, och så försöker man liksom översätta den till någon form av begriplighet både för sig själv och andra i en tid och i en miljö som ser totalt annorlunda ut. Det är ju liksom en utmaning, va? Inte bara hoppa över sådär och ta vad som passar. Och på ett sätt så gör Jesus det lätt för oss, därför att han berättar saker för oss hela tiden. Har ni tänkt på det? Om ni liksom läser om vad Jesus säger och gör, så säger han aldrig att så här är det, va? Och så här är det. Och spikar fast detta. Utan han säger att med livet är det som om. Eller med himmelriket är det som när. Alltså han talar i liknelser och metaforer hela tiden. Vilket gör då att allt det han säger blir möjligt att transformera in i en verklighet som ser helt annorlunda ut. Det finns andra läror på denna jorden, både politiska och religiösa, som har spikat fast sig i sanningar just därför att de säger så här: Gud har en gång sagt att så här är det bara. Och då kan man ju inte ändra sig med mindre än att Gud ändrar sig. Och hur skulle det se ut om man är religiös? Och då är frågan liksom, här finns det en öppning i det här då. Så att allt det Jesus säger är möjligt att transformera in i en verklighet som du själv. Sen är det inte lätt alltid, det ska jag säga. Men det går. Och sammantaget och allt detta, de här berättelserna då, var lite grann som jag nämnde i dopet, handlar ytterst om oss själva. Om dig, om mig, dina barn, din granne, din svärmor, din brevbärare. Och i varje berättelse så är det slutet som avgör om helheten var på gott eller ont. Hur kommer det att gå med oss ytterst? Det är det som ständiga frågan finns. Den kan besvaras på en massa olika sätt. I varje berättelse så är det slutet som avgör om det här var en tragisk historia eller en lycklig saga. Och så är det också i våra liv. För en tid sedan så satt jag med barnen och några vänner till en mycket känd faktiskt Lidköpingsprofil. Gunnar Josefsson heter han. Under cirka 40-50 år av sitt liv ägnar han tiden åt att begå grova brott. Gunnar var en mycket liten man till växten, men fullständigt livsfarlig när det gällde. Dessutom så hade han kraftiga missbruksproblem. Och det blev som sagt inte så bra jämt. Men de sista 20 åren, 30 åren av sitt liv så hände någonting. Och han ägnade sig istället för att ägna sig åt det här, så ägnade han sig åt att arbeta med kriminell ungdom. Framförallt på Margretelund. Och han var naturligtvis en naturbegåvning. Han brukade den här erfarenheten på ett väldigt bra sätt. Och hans ord var lag i de här kretsarna. Han kunde liksom i sådana sammanhang parkera sin dyra bil olåst med nycklarna i. Och ingen skulle ens komma på tanken och stjäla den. Och hans förtroende då bland buset i stan var grundmurat. Tack vare det gick det bra för många av de här ungdomarna. Tack vare Gunnar gick det bra för dem. Deras livsberättelse slutade lyckligt. I det här läget då hade Gunnar dött. Och jag hade fått förtroende att jordfästa honom. Och hans barn då var med rätta stolta över sin pappa. Ett livsöde som kunde ha slutat i en dyster siffra i socialtjänstens statistik blev istället en saga om hopp och det goda slutet på berättelsen för många andra människor. Alltså slutet avgör om helheten var på gott eller ont. Deras sorg då, den var naturligtvis stor. Men att tillsammans med dem prata om pappan, att höra hans livsberättelse, hur den lämnades in i större berättelser och livet och få sitta där och tala om det här. Och tala om till och med och säga att det inte ens döden är slutet på den här historien. Det gjorde mig lycklig. Det gjorde oss lyckliga allihopa, paradoxalt nog. Evangeliet är berättelsen om varje människa. En berättelse om nåd, lyckligt slut, oavsett hur det tar sig ut. Så varför då Jesus, tänker jag igen. Då skulle det här vara ur det här om pisk och smisk. Var inte det lite förhastat? Ja. Kanske jag måste förstå det också så här 2000 år sedan. Jag ska göra ett försök. Får vi se om jag lyckas. Kanske är det bara så enkelt att det handlar om ansvar. Och i så fall vems ansvar? Då om det här samtalet om de här anhöriga, så påstods det då, som jag ganska ofta hör, att man säger, ja, han hade nog en tro, men han gick inte i kyrkan. Varianterna på den kommentaren är otaliga. Alltså, människor som påstås ha eller vilja ha en tro, eller hävdar till och med att de tror mer än andra, och i samma andetag uttrycker misstänksamhet, ointresse eller rent av aversion emot kyrkans förkunnelse. De finns det gott om. Och när anhöriga då i samband med dödsfall uttrycker då kanske en oro inför det här, blir lite nervösa då när de sitter öga mot öga med prästen, så brukar jag säga, och jag menar det, för det gällde min egen far i synnerhet, att om någon har tagit avstånd från kyrkan och dess förkunnelse, så har de säkert med tanke hur det låter och har låtit haft väldigt goda skäl till det. Det innebär dock inte att de utgår ur den här goda berättelsen som evangeliet ändå infogar dem i. Därför att evangeliet handlar inte om kyrkan. Evangeliet handlar om berättelsen om dig och mig. Det är två olika saker. Dottern till den här mannen då i sammanhanget ville kanske vara lite försonande och förklarade ändå att ja, med ett par tillfällen har ändå varit i kyrkan och lyssnat på gospel, sa hon. Och det tyckte hon var väldigt fint. Och hennes då och många andras liknande påståenden är egentligen en svidande kritik mot den etablerade kyrkan. Det svider som smisk om vi vill ta till oss den, om jag vill ta till mig den. När jag var sådär 18-19 år så kom det en film som hette Saturday Night Fever. Kommer ni ihåg den? Slutet på 70-talet. John Travolta spelade en man som dansade disco i ungefär 2 timmar. Och det var jättebra musik. Den var. Bee Gees gjorde soundtracket. Staying alive, staying alive. Sen och så vidare. Och den där filmen den handlade ju om... ja, det var nog ingen som vet riktigt. Och det var nog ingen som brydde sig heller. Det fanns liksom ingen berättelse i den överhuvudtaget. Men alla tittade på den i alla fall för att musiken var så bra. Berättelsen, om det nu fanns någon berättelse, så var den ju alltså, ja, den var undermålig, tramsig, pekoral, obefintlig. Så dålig så att man skäms. Va? Så dåligt var det. Men musiken var bra. Och ibland, tyvärr, kan man också uppleva att kyrkan är som den där filmen. Ingenting berättas. Men musiken var bra. Och det måste man ju se då. Det är klart det svider när man inser det och erkänner det. Om det är så. Förvaltarskapet som Jesus syftar på här handlar ju om det här naturligtvis. Jag hör också bland människor uppleva berättar upplevelser från en annan tid. Långt innan jag var född. Jag har inte själv varit med om det, men jag har hört det. Jag har hört från lång tid tillbaka när kyrkan uppträdde som vilken skattemyndighet som helst och straffade människor rent fysiskt om man inte lydde prästernas bud. Jag har hört om tider under 1900-talet då predikanter, frikyrkliga predikanter, målar upp en verklighet där brinnande helveten var det normala och nåden ett undantag för några få utvalda. Alltså en kyrka där man misshandlade varandra med ord och känslor. Allt till gladas hungersklang. Plågades gjorde vi. Rädda var vi. Förlorade var vi. Men musiken var bra. Vårt uppdrag då, att förvalta, skulle jag vilja säga, inte bara inom kyrkans så att säga, organisation. Vårt uppdrag är att berätta befrielsens berättelse för oss själva och för varandra. För de människor som tyngs av bördor, av skuld, prestationsångest, av sorg och hat och denna ständigt postmodernistiska känsla att jag jämför med andra hela tiden och jag förlorar igen. Där sitter det. Vi delar ju samma verklighet allihopa, eller hur? Som om livet vore en film så spelar vi alla med i den. Det handlar om dig, det handlar om mig, det handlar om dina barn, din bror, din syster, din granne, din personliga bankman. Det handlar om våra liv. Och den innehåller som alla berättelser, sekvenser där vi tror att allt är slut. Och där katastroferna är ett faktum. Varför tror vi då? Varför tror vi det? Därför att det är det som påstås hela tiden. Var den lyssnar, eller hur? Skammer och död är det enda vi säkert kan se fram emot. För så är det att leva. Ja, det är klart det är så. Innehåller det. Men berättelsen är inte slut där. Den lovar mer. Den säger att allting får sin upprättelse. Jag tänker på, alltså lycka det nu. Nu har inte hon riktigt så där. Hon har koll på mamma lite och pappa där och lite sådär. Men så småningom efter ett par år, något år, två, så kommer hon på allvar tro att den här världen är fullkomlig. Hon tror att alla har gått. Hon tror att kärleken är given. Hon kommer att påstå att inga hundar bits, att inga elaka farbröder finns. Och det är med smärta som man förälder så småningom sen försöker kompensera det här för att få barnet att stå ut med att det var inte så riktigt, va? Men vi släpper aldrig barnets liksom definition, krav på verklighet. Vi lever med den hela livet. Om vi så levde som straffångar livet ut så skulle vi hävda att barnet har rätt i sin förväntan. Var tror ni den känslan kommer ifrån? Vi har med den ifrån skapelsen. Det är det som är vår destination. Fråga mig inte hur och var och när, men det är det som är löftet. Berättelsen lovar oss mer, säger allt får sin upprättelse. Försoning är möjligt. Nåd är realitet. Uppståndelse är verklighet. Låt barnen komma till mig, säger Jesus. Sådana som de tillhör Guds rike, för de fattar. De förstår vad det handlar om. Och det gör du också om du tänker tillräckligt noga. Det är klart att löftet har grund för sig. Man kan inte hoppas på sånt som inte finns, som man inte har sett. Det säger då att vi alla i någon bemärkelse kommer att nå fram. Att vi förvaltar den berättelse som vi själva är en del av. Vårt uppdrag är att berätta. Att berätta vad som är möjligt och hur det kommer att sluta. Berättar vi inte detta, eller än värre, gör varandra illa. Ja, då tycker jag kanske också att en gudomlig liten snyting kunde vara på plats. Men berätta ska vi. Och vi ska göra det till ett så bra soundtrack så att håret reser sig i nacken på oss. Varsågod, Walter.